when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hallå? Hallå? Är ni där? Fabian, de lyssnar.
Är det så?
Jag trodde inte det skulle vara någon här efter börskraschen. Jag trodde alla hade slutat med aktier nu.
Vi får väl se det efter avsnittet och sen, som man ser att det är 4 lyssnare kvar.
Ja, men vi får väl köra ett avsnitt då. Tur att vi har lite planerat ändå, eller hur?
Det är tur. Och det har minst sagt varit en intressant vecka. Till och med jag har fått smaka på börsens vrede den här veckan. Jag
klarar till och med du, hybrisen är total.
Ja, det klarade mig rätt bra i början när man gjorde det här skiftet mot olja och värdeaktier i Q4. Men man räddas ju inte av det längre.
Du var riktigt nöjd här i förra avsnittet. Du var den enda på hela Fintwit som var på plus i princip. Och nu är det också 20% back eller någonting year to date. Men det är farligt det där. Vi pratade om det lite innan vi spelade in. Att det är märkligt det här. Just den här year to date. Alltså vad har man för avkastning från årsskiftet? Det är ju en supermärklig siffra. Och det är väldigt lustigt ändå hur mycket man hänger upp sig på den. Det hade vi en diskussion om precis efter eller om det var innan nyår. Kring hur man ser på årsavkastning och sådär. Du sa att du tittar inte ens på det i princip. Och egentligen är det vettigt. För att det är lustigt att under 2021, jag tror att som bäst var jag uppe kanske 60% eller någonting på från årsskiftet då. Sen gick ju det ner. Det backade ju rejält även redan under 2021. Alltså hela hösten var ju liksom negativ för den typen av bolag jag äger i alla fall. Och det backade ju då 20% ner till kanske 40% eller någonting när jag stängde året på. Men den stora nedgången, det var ju precis lika stor nedgång som det var nu. Men den tyckte man inte kändes så himla farlig. För att man tittade på year to date. Ja, year to date så har jag fortfarande en bra avkastning för året. Men nu när man börjar från noll och helt plötsligt då ligger typ 20% back. Nu vet jag inte om jag ligger så mycket back, men jag utgår från det med tanke på hur det har gått. Jag vågar inte logga in. Då helt plötsligt känns det mycket, mycket värre. Då känns det som att man är dålig. Vilket är väldigt lustigt eftersom sagt man haft samma nedgång precis innan. Men det spelar bara roll var den sker i förhållande till årsskiftet. Och det ska ju absolut inte spela någon roll. Dessutom ska ska det ju tilläggas att säsongsmässigt, alltså det finns ju en sånt säsongsmönster om man tittar på börsen, hur den brukar gå, så är ofta just januari och ofta februari väldigt skakiga månader. Det är väl ofta i mars också sådär som det brukar vara riktigt skakigt, och det såg vi ju inte minst under corona. Ja,
man såg ju det, många som har glömt bort redan. Förra februari, förra mars var ju rätt stökiga de med, och det var de ju under 2020 också, och det var de ju, kommer inte ihåg om de var det 2019, men det var de i alla fall i början på 2018. Så att investerare har en tendens att glömma bort vad som händer på marknaden. Man är väldigt hyperfokuserad på nuet, och det gör ju att man har allt svårare att slå index över tid.
Ja, och det där gör jag också. Vi ska försöka återkomma till allt det. Vi ska prata väldigt mycket om nedgångar och hur man tänker nedgångar och sådana saker just under det här veckans tre snabba, som vi brukar kalla det. Men de kommer inte bli så snabba idag, tror jag. Men det är ändå väldigt intressant. Alltså, det är ju verkligen så att aktier rör sig väldigt mycket över ett år. Och marknaden skiftar hela tiden från liksom extremt liksom mycket panik till extremt mycket eufori. Och det märker man i sig själv också. Man är, helt plötsligt när det har gått ner mycket, då helt plötsligt börjar man oroa sig för saker och ting som man för någon månad tidigare inte brydde sig om alls.
Borde ju vara är man en rationell investerare, som jag vet att ingen är, oavsett hur mycket man vill säga att man är rationell, så borde man ju vara mer orolig när marknaden går upp som den gjorde förra och framförallt förra året, istället för när den går ner så mycket som den är nu.
Men som sagt, vi kommer prata mer om det här alldeles strax. Sen dessutom, vi skickade ju ut en liten omröstning efter förra avsnittet på aktier, den appen som vi håller på med. Där vi då bad lyssnare att rösta på vilka bolag ni skrev att vi tog upp i podden. Och vi har fått in då, vi har tagit upp topp tre i den omröstningen som vi också kommer gå igenom lite grann. Och det blir ju framförallt ett kärt årtseende i form av Embracer. Vi kommer prata om Sinch, som vi har haft faktiskt i bolagsportföljen, och vi båda har varit aktieägare till och från. Men vi har aldrig egentligen tagit upp det i podden annat än i förbifarten.
Vi har tagit upp den i podden faktiskt, men det var cirka 3 år sedan.
Ja, du ser.
Q4 2019, jag kollade faktiskt upp det.
Ja, och det kan jag tillägga förresten, det är många som skriver ibland frågor: har ni tagit upp det här eller har ni tagit upp det här? Gå in på marketmakers.se och så finns det faktiskt en liten sökfunktion där. Eller man kan faktiskt också gå in på kalkyl.se, kalkyl.se, och även söka där, så söker den också bland våra avsnitt. Plus då deras egna analyser och lite sådana saker, så hittar man ännu mer. Och vi försöker faktiskt tagga, åtminstone sedan några år tillbaka, så taggar vi alla avsnitt med tickernamn, bolagsnamn, och dessutom brukar vi försöka skriva tidstämplar. Så tittar man i avsnittbeskrivningen då, så ser man att okej, 21.00 börjar vi prata om Sinch i det avsnittet. Så då kan man faktiskt försöka använda det lite som ett bibliotek, för att det är därför vi inte så ofta vill upprepa. Om vi redan pratat om ett bolag tidigare, så vill vi oftast inte kanske ta upp det igen, eftersom vi försöker bygga någon form av stort bibliotek där man ska kunna hitta massvis med olika case.
Ja, och sen behöver man inte gå för långt bak i tiden heller, för att vi tycker också att kvaliteten har ökat under tid. Market Makers är lite som ett fint vin, det blir bättre med åldern.
Framförallt är det väl inte kanske jätteintressant att gå in och lyssna på någon form av makrospaning eller nutidsspaningar i tidigare avsnitt. Men däremot är det förstås, om man vill bara få en snabb överblick över ett specifikt bolag, så tycker jag ändå att då ska i tanken man ska kunna försöka använda det som ett bibliotek lite grann och få höra att okej, vad gör Sinch för någonting? Vad ska man tänka på i marknaden ut? Men såklart, saker uppdateras inte. Tredje bolaget vi kommer ta upp är någonting som heter Scandinavian Enviro System. Så det är definitivt nytt för oss. Handlar om återvinning av däck. Det var inte ett ämne jag trodde att vi skulle ta upp under 2022 i alla fall. Men innan vi ska hoppa in på det och framförallt pratar just som sagt om lite nedgång och sånt också, så måste jag bara snabbt ta en liten ljuspunkt här istället, till skillnad från det här tråkiga på börsen. Och det är att fråga dig, Fabian, har du köpt någon tröja i Season Desist Grand Prix?
Det har jag inte gjort faktiskt.
Det finns ju ett litet, det är ett konstnärskollektiv tror jag man får kalla det för, som heter MSCHF. Och de har gjort en mängd olika roliga projekt. Bland annat faktiskt, de har varit med i podden en gång tidigare. Då pratade vi om att de tog fram en app som gav aktietips baserat på ditt horoskop. Eller baserat på ditt stjärntecken.
Ja, det kommer jag ihåg.
Så då kunde man i en specifik app knappa in liksom vad man hade för stjärntecken, och då kunde man få aktieval baserat på det. Och det var ju liksom, det är som sagt återigen ett konstprojekt som gjort. Och deras grejer går ju ofta väldigt, går ju virala. Nu har de en riktigt rolig tävling som handlar om att köpa t-shirtar. Och då har de kallat det för Cease and Desist Grand Prix. Cease and Desist, för de som inte vet, det är ju helt enkelt det här brevet man får från någon advokat på ett bolag som säger att ni måste upphöra med verksamhet för att ni gör någon form av intrång. Jag har varit med om det en gång, jag jobbade väldigt kort tag, eller hjälpte till med en startup som hette Every, och de stavade det precis likadant som stora konsultbolaget Every. Och då fick vi förstås en liten cease and desist från deras jurist som sa att ni får inte heta samma sak som oss, lägg ner verksamheten eller byt namn. Och det de har gjort är att de har gett ut 8 stycken t-shirts som ser ut som riktiga racing t-shirts, alltså Formel 1 t-shirts typ med sponsorloggor på. Men de har inte tillåtelse att använda några loggor överhuvudtaget. Men de har tagit då 8 stycken väldigt stora kända företag. Jag kan nämna dem. Det är Amazon, Disney, Starbucks, Coca-Cola, Microsoft, Subway, Tesla och Walmart. Så väldigt stora globala företag. Tryck dem på t-shirten så man kan välja om man vill köpa Tesla-t-shirten eller Disney-t-shirten till exempel. Och man ska helt enkelt köpa den t-shirten för det bolag man först tror kommer skicka en cease and desist för den här verksamheten. Och gör de det, om du har köpt en Starbucks-tröja och det är Starbucks som först skickar en cease and desist, det är det som är tävlingen, det är därför ett Grand Prix. Man tävlar i vem som först skickar cease and desist. Då kommer du dessutom vinna någon form av liten keps eller någonting som säger att du är en vinnare. Och det är ganska roligt där. De har ju alltså dragit in då, de säljer 8 stycken t-shirtar. De säljer 250 stycken av varje, vilket ger då en omsättning på 1,2 miljoner. Så det är ganska bra business det här ändå. Och sjukt viralt, det har ju spridits hur mycket som helst. Och väldigt rolig idé. Än så länge är ingen som har skickat någon season till sist.
Nej, men de är ju det här konstkollektivet då som står bakom oss, för det är Mischief, tror jag det uttalas.
Just det, Mischief är det förstås. Alltså, och vad säger man? Bus är brist på bättre översättning.
Det är inte första gången de hamnar i...
Otyg.
Exakt, det är inte första gången de hamnar i en rättstvist. Deras tidigare rätt stora kontrovers, om man ska säga, det var när de släppte en Satan Shoe tillsammans med musiken
Lil Nas X,
där de köpte i stort sett Nike-skor som hade en genomskinlig botten, och så fyllde de där med människoblod och stylade de skorna och började sälja dem, 666 stycken. Och ja, då blev de ju stämda av Nike.
Precis, och det där var lite roligt, för där spelar de ju på att Lil Nas X, han är ju liksom... Han är väldigt framförallt uttalad gayrappare, och liksom av, framförallt kanske tror jag kristna morsor i USA anses någonstans som djävulen och försöker omvända deras barn och så vidare. Så han har ju liksom sett och spelat mycket som Satan och spelat mycket på att han är Satan. Finns till och med någon video till, tappar bort namnet på den låten i fall, men en av hans videor så åker han ju ner till helvetet och förför. Jag tror han ger en lapdance till djävulen bland. Så de gav ut den här skorna för att bekräfta att han är Satan, så det här var de här Satanskorna. Men season till sist, Grand Prix i alla fall, tycker jag också var en superklockren idé. Och det ska bli roligt att se vilken först som skickar en season till sist på det här. Men det är inte det vi ska prata om. Och apropå juridik så kanske vi ska dra vår korta disclaimer här också. Det är inte rådgivning eller rekommendation som pågår i podden. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker. Men du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
nedgång.
Ja då Fabian, då hoppar vi in på veckans topp 3, eller 3 snabba, eller vad vi kallar det för, som antagligen blir fler än 3 och de blir framförallt inte särskilt snabba. Och den första frågan jag tycker vi ska ställa oss själva, det är lite kring, det har ju varit någon form av börs. Vi kanske ska börja det ämnen förresten. Har det varit slakt på börsen eller?
Det spelar väl ingen roll, det är väl väldigt personligt, men jag tror att majoriteten skulle definiera det som slakt på börsen. De flesta bolagen som folk som lyssnar på den här podden är ner 20%, om inte mer, många är ner 50%. På individuella bolag, kollar på techbolagen i USA till exempel, de här högvärderade bolagen som är väldigt populära 2020, då har ju de ju drabbats väldigt, väldigt hårt.
Det har ju varit...
Men så kommer det alltid finnas folk som kollar endast på index, som säger, men index är bara ner några procent. Det är ingen slakt, haha. Och så att... Det är väl en personlighetsgrej.
Ja, och det här är alltså, nu ska jag ärligt erkänna att jag var inte inne på börsen under 2000, under dotcom-kraschen. Då gick ju svenska börsindex ner väldigt mycket, men det var ju för att Ericsson var ju typ hela börsindex i princip, 2020, OMXS30. Men i övrigt tittade man på de flesta bolag, så gick ju inte de ner lika mycket som de techbolagen. Alltså oftast är det ju så att det är väldigt, alltså ändå fokuserat i en sektor. Sen blir det en bred nedgång för folk måste börja sälja. Samma sak är det ju egentligen nu också. Det är ju väldigt tydligt att olönsam tech med höga multiplar, den har ju totalslaktats. Titta på Peloton som är ner nästan 90%. Sen har du ju de här bolagen som är lönsamma men har kanske höga multiplar och liksom ändå hör till samma form av sektor. Ja, de har skjutits ner. Där har vi ju till exempel, vad vet jag, Mips, Netflix föll 25% på en rapport där de guider lite svagt. Massor med bolag som har halverats. Och sen så har man ju då liksom det här mer gamla stabila bolagen, och de har faktiskt också gått ner, men de har ju inte gått ner 50% utan de har gått ner kanske några procent.
Exakt, och jag la faktiskt ut en liten, vad heter det, chart om det här på Twitter häromdagen, där man kollar just på SaaS och software i USA, och vi har ju haft rätt många sättningar bara de senaste 5 åren. Sen 2016 har vi haft 5 stora nedsättningar, nedsättningar som heter korrektioner, säger man, där du har, där bolagen heter det har fallit mellan 30-60%. Och så såg man ju liksom snittvärdering på de här bolagen 2021, ja det var cirka 30. Ska de falla då 60%, ja då är det ju EVS på 11 som är snittet för de här bolagen. Men det skulle förutsätta samma ekonomiska makroläge som 2021. Kikar man på då till exempel 2016, ja, då föll ju snitt SaaS och softwarebolaget till en värdering på 4,5 EVS. Går ännu längre bak i tiden så var botten runt 3 EVS. Så att när man säger att det är slakt på börsen, det är väldigt svårt att säga ibland, för att kommer vi normalisera oss, kommer Fed sluta med tightening, ja, då kanske vi ser en liksom en botten relativt snart. Om de inte gör det, då kan det ju fortsätta falla. Ser vi att de vill få tillbaka ett ränteläge som man bara såg för några år sedan, 2018 till exempel, som inte var så länge sedan, många tänker inte ens att det är så stor skillnad i makroklimatet sen då, men då landar ju EVS-multiplarna på de här softwarebolagen runt 10. Två år innan det så var det 4,5 som sagt. Så det finns fortfarande rätt mycket nedsida i många av de här bolagen.
Men som sagt, då är det, nu har man slagit ihop massor med bolag och väldigt många av de här är ju sjukt värderade. Det har ju varit ett problem i USA. Vi har ju pratat mycket om amerikanska bolag. Snowflake, det är också ett bolag som har gått extremt svagt den senaste perioden. Och de här bolagen har ju varit väldigt olönsamma av med flit liksom, för man har sagt att man satsar på tillväxt och återinvesterar alltid i tillväxt. Och det är ju någonting som vi har ryggat tillbaka lite för. Vi har ju sagt att det här är jätteintressanta bolag, men de har varit, är väldigt, väldigt dyra och framförallt inte lönsamma. Och vi gillar ju, eller jag i alla fall, gillar ju lönsamma bolag. Men som säger, samtidigt så känns det just nu som att marknaden verkligen har prisat in det här rejält nu, att det kommer 4 räntehöjningar och quantitative tightening. Och ja, det är väl frågan hur mycket mer den kan prisa in det.
Ett problem man har är ju att i bullmarknader, extrema tjuvmarknader, så tenderar man ju att dra ut sina prognoser, inte bara 2, 3, 4 år, man tenderar att dra ut det liksom i årtionden, många som gör det. De tänker, ja, men du har den här värderingen 2030, 2035. Ja, det är ju svinbra, det är ett riktigt kap att köpa det här bolaget nu. Grejen när du ser en liksom björnmarknad som det är nu, om man kan definiera det här som en björnmarknad, vi ser en rejäl sättning.
Det är ju väldigt mycket aktier inne i bear market territorium, om man nu definierar bear market som minus 20%.
Exakt, men då förändras ju sentimentet. Då slutar man ju kolla årtionden, man slutar kolla år, man börjar snarare kolla månader. Och på någonstans där så sker det alldeles för stort skifte, att du går från att kolla för långt in i framtiden till att kolla för kort in i framtiden, och du är alldeles för närsynt för att se liksom det stora perspektivet. Så jag tror det är väldigt viktigt att hålla kvar i att du i alla fall ska kunna se några år ut i de här bolagen.
Precis, och det är det som är möjligheten också. Det är en jättebra poäng det där, ja. För det är precis det som händer, som säger, och det är därför man har de här svängarna mot extrem panik och extrem eufori. Därav att det också finns det här fear and greed index, att man pratar om att man mäter hur mycket rädsla eller girighet är i marknaden. För så är det verkligen, marknaden överdriver till den. Det var ju precis det Benjamin Graham menade när han introducerade det här med Mr. Market i Intelligent Investor. Han sa att Mr. Market, alltså marknaden, är ju en manodepressiv man som ena dagen säljer bolagen till rabatt och nästa dag säljer dem till överpris. Helt enkelt beror på hur han mår den dagen. Och så är det ju verkligen, man överdriver ju rörelsen åt båda håll, vilket som du säger betyder att det kan ju fortfarande ännu finnas ännu mer nedsida. Men det man alltid måste göra är att räkna på bolagen och så kanske titta ut 3-5 år eller någonting. Tittar man ut 20, eller säger vi 30-50 år, det är antagligen lite för långt, som du säger.
Ja, eller och tittar man bara 3-10 är för långt. Det händer så pass mycket i ett sånt tidsspann att det är så väldigt svårt egentligen att räkna på ett bolag.
Ja, men jag menar, jag kan tycka att 3-5 år är ganska lagom. 30-50 år är alldeles för överdrivet och 3-5 månader är alldeles för kort. Om man nu ska vara liksom en investerare.
Sen ska man vara krass, och desto kortare tidsperspektiv du måste räkna på för att få ihop en investering, så är ju klart desto bättre.
Absolut.
Kan du få ihop att det är en väldigt bra investering tillväxtinvestering på 6 månader, 1 år, då är det ju en given buy. Måste du räkna på det här i 10 år framöver, då blir det väldigt svårt att få det att gå ihop.
Så är det, fast man kanske inte kommer få sin avkastning under de 6 månaderna. I och med att, alltså, tittar man på, man har gjort ganska tydliga analyser på marknaden och sett att, och det har blivit värre med åren också, att under korta tidsperioder, då är det ju i princip bara flöden som styr. Om det är många som säljer, om det är många som köper. Men desto längre tid det går ut, desto mer börjar ju liksom värdet, alltså bolagets fundamentala värde, vara det som avgör aktiepriset. Om du har en vinstutveckling i bolaget så kommer också aktiepriset gå upp. Så blir det om du tittar på 5-10 års sikt. Så det är svårt att veta sagt, men jag tror att det bästa är att ha en plan. Och jag tänkte prata lite om det, hur man egentligen ska hantera en sån här nedgång. Det första jag tänkte på, som man ser många som ställer frågor om, det är liksom, ska man sälja av för att köpa tillbaka billigare? Jag tycker personligen, jag har ju applicerat den strategin väldigt mycket och pratat mycket om det i podden. Det är väl anledningen till att jag tycker att den här nedgången har varit lite jobbigare än tidigare, för att jag brukar vara ganska snabb på att sälja av. Jag gillar ju oftast att sälja för att jag tänker att det kommer fortsätta ner längre. den här gången har jag inte gjort det, utan jag har bara strutsat och struntat i det. För jag tänkte att det ska studsa, och så har det inte gjort det. Och då plötsligt åker man faktiskt på en ganska rejäl nedgång. Men generellt skulle jag säga egentligen att sälja av för att försöka köpa tillbaka billigare, det har ju i princip kostat mer än vad det smakar, i princip för alla. Speciellt om man liksom inte gör det på heltid eller så. Och det finns ju ett klassiskt citat av Peter Lynch som säger att more money has been lost in waiting for corrections than in corrections themselves. Det säger att man har förlorat mer pengar på att vänta in kraschen och få köpa billigare än på att, att faktiskt vara med i kraschen. För det kommer nedgångar hela tiden, det är ingenting ovanligt. Men risken är, de bästa uppåtdagarna, de ligger ju liksom också faktiskt i de här dåliga tiderna. Så att visst, absolut, har du 100% eller har du bra timing, så visst, men det är ingenting du kommer kunna räkna, alltså jag tror inte man ska räkna med att man kommer kunna köpa det billigare, för att du vet aldrig vad som händer. Speciellt inte kanske om man är ute just och funderar över sådana frågor, då har man antagligen inte timingen på sin sida. Men å andra sidan, såklart, så ska man också tänka på att sover man bättre och du klarar av att liksom strutsa så att säga längre, om du säljer av lite grann och liksom säkrar upp lite grann, ja men gör det då, för någonstans tror jag att det viktigaste är ju att man har på något sätt hittar liksom sätt att få med sig psykologin, så att säga, att man klarar av att genomlida nedgång, om man nu ska vara långsiktig investerare, om man ska vara på börsen överhuvudtaget.
Jag tänker så här, vad är din alternativkostnad? Köp en kebabpizza med extra sås på Lennes pizzeria. Fan, det är bara ligga lång, bada i skiten, generera lite kassaflöden och köp lite mer aktier, för du kommer fan inte pricka botten. För jag tror inte de flesta har tillräckligt utarbetad strategi för att kunna göra det.
Nej, men jag tror ändå att, som sagt, det finns ett värde att fundera på. Okej, vad får mig att sova bra om natten? Vad får mig att inte oroa mig? För att en del tror jag, många har ju stoppat in pengar som de egentligen skulle ha till något annat. Det har vi ju sett folk som stoppar in sin kontantinsats på börsen. Helt plötsligt kan de bara köpa ett hälften så dyrt hus nu för att den är halverad. Det var ju någon på det här programmet, Grand Designs Sweden, eller heter, som byggt ett hus för 30 miljoner. Mitt i bygget så kom ju coronakraschen och visade att de hade hela byggbudgeten på börsen. Antagligen i krypto också, fick jag en känsla av i programmet. Och hela byggbudgeten var ju i sig borta liksom, så de visste inte vad de skulle göra. Så tur var, återhämtade sig.
Det finns en bra bok för de människorna. Vet du vad den heter? Den heter On the Origin of Species av Charles Darwin.
Starka överlever. Eller de mest anpassningsbara. Men, så jag tycker ändå man kan ta med sig det. Absolut, om du känner att du har stoppat in för mycket pengar på börsen och du vill säkra upp en del för att känna dig trygg, fine, då kanske det är någonting man ska göra. Men tänk då på att du kanske kommer missa uppgången med de pengarna, så att det finns ju liksom en risk i det också. Och som sagt, timing är jättesvårt. Det är bara att titta på Nasdaq igår. Vi spelade in det här den 25 januari, alltså en tisdag. Och igår måndags, då, 24 januari, så öppnade ju Nasdaq ner typ 4%, tror jag, för att stänga på plus. Och då är det ganska svårt om du sitter med svenska aktier. Hur ska du köpa tillbaka dem under alltså när börsen är stängd och amerikanska börsen är öppen, om man ser tydligt att det kommer bli en studs imorgon? Så det är jättesvårt det där med timing faktiskt. Sen ska man ta med sig så någonting, om man är ny på börsen, så måste man verkligen tänka på det och ta med sig att volatilitet, alltså stora alltså prisrörelser, det är ju normalt. Det är ju liksom naturligt i en marknad som handlas varenda sekund. Många aktier rör sig rejält under ett år. Titta liksom vad toppen är och vad botten är på ett år. Det kan vara extrema rörelser. Många aktier svänger till och med 50% under ett år. Det kan man ju förstås nyttja till sin fördel också. Men det måste man ta med sig, att det är stora svängningar på börsen. Och därför måste man lära sig det här, strutsa, ha psykologin och vara med i nedgångar och så vidare.
Det är inte ett räntekonto.
Det tror jag.
Nej, exakt. Det är kostnaden för att vara på börsen, att du får ta risken.
Ja, och det där tror jag jättemånga missar faktiskt. Och framförallt ser jag också många som säger så här, ja men 2021 var inte normalt år. Eller 2020 var inte normalt år. Inget var ett normalt år. För man säger att normalt år, då går börsen upp 7-8%. Men det stämmer ju inte. Det är typ det ovanligaste som man ser. Det är över ett långt tidsperspektiv så får man i snitt kanske 8% på råbörsen. Men det är inte det den rör sig med normalt. Utan normalt är att man är typ ner 10% och sen är man upp 20% nästa år. Det är liksom hela tiden jättemycket svängningar. Och dessutom, alltså, som du säger, det är det man får betalt för. Volatilitet är ju enligt liksom klassisk finansteori så är det måttet på risk. Det är väldigt många som inte håller med om det. Vi håller inte med på det. Vi tycker att risk är att förlora pengar. Men det är så man räknar volatilitet, eller risk i alla fall, inom finans. Och det är ju det man får betalt för. Man pratar ju om att man har en riskpremie i aktier. Så det är det man får betalt för att man vågar hålla en risktillgång. Sen betyder inte det att man måste få betalt för, man kan ju ha gjort en dålig investering. Men någonstans generellt så är det så att man tänker. Charlie Munger, Warren Buffetts kollega, han sa ju, if you can't stomach 50% declines in your investment, you will get the mediocre returns you deserve. Alltså om du inte klarar en nedgång på 50% i dina aktier, då förtjänar du den mediocre avkastning du kommer få. Och det är faktiskt så det är, tyvärr. De absolut rikaste som man ser som har blivit rika på aktier, de har också genomlidit väldigt många krascher på vägen dit. Det är liksom så det funkar, det är en del av spelet. Det man kan fundera på, det är ju lite sent nu kanske att tänka på det här med om man ska kassa eller ligga all in. Men för nästa nedgång som kommer, för det kommer komma en till nedgång någon gång, kan det vara värt också, apropå det här med psykologi, om man vill ligga all in eller ha lite kassa. En del gillar ju att ha 5-10% kanske kassa för att kunna nyttja vid nedgångar. Rent historiskt, tittar man på statistiken, så är det en dålig strategi. Både du och jag gillar ju att ligga all in. Jag till och med liksom i perioder små, lite belåning. Men det kan vara ett sätt just att hantera, för det är en väldigt bra känsla när det går ner, att man då kan köpa lite grann. Och då känns det som att man har gjort en bra affär liksom. Och jag vet en del som gör det jätteframgångsrikt. Så det är absolut en strategi man kan nyttja. Och framförallt som sagt, jag tror att det är bäst att hitta saker som får en att sova gott om natten. Det man ska ta med sig då bara och tänka på, det är ju att det är väldigt lockande att får man minsta lilla nedgång, 5% ner, då trycker man in hela kassan och sen är den förbrukad och sen fortsätter det 20-30% till ner. Så där kan det vara tydligt att sätta upp i förväg en tydlig gameplan att okej, 25% av kassan, den ska in, vi har 10% nedgång, vid 20% nedgång, vi stoppar in hälften av kassan och så vidare och så vidare. Att man skriver upp en liten enkel tabell liksom, att så här mycket av kassan ska jag stoppa in när börsen har gått ner så här mycket, så att man liksom köper lite hela tiden. Risken som sagt med kassa är förstås att man missar dock potentiell avkastning, för man har ju då pengar på sidlinjen. Men som sagt, kan kännas psykologiskt bra, så tycker jag ändå något är värt att fundera på. Men det är lite sent nu att fundera på kassa när det redan gått ner kanske 20% för väldigt många som ser på Twitter. Oaktat hur man gör, så tycker jag åtminstone att man lär sig väldigt mycket vid nedgång. Till exempel, något som jag tycker är väldigt värdefullt, det är att man väldigt snabbt och tydligt ser vilka case man har conviction i. Alltså vilka case är det faktiskt man gillar mest, vilka är ens favoritcase. Jag tycker varenda gång det har fallit 10-20%, då ganska fort, om man börjar bli lite orolig för vad som händer, väldigt fort börjar man se över sin innehav, tänka på okej, men vilka är det faktiskt jag vill äga, vilka vill jag skulle göra köpa mer av nu. Och då har man alltid kanske 2 eller 3 case som man känner, de där vill jag inte stoppa in mer pengar i. Och då inser man att okej, men det kanske inte var mina bästa case, det kanske inte är de jag ska liksom lägga majoriteten av fokus på. Och då brukar jag ofta göra så att kanske jag rensar ut dem, använder likviden jag får från det till att stoppa in i de cases som jag tycker är bättre. Så det tycker jag är ganska nyttigt med just att man verkligen prövar sin conviction och ser vad man tycker om sina olika innehav. För det är ju väldigt lätt, när det bara går upp hela tiden, då är det väldigt lätt att drabbas av FOMO. Alltså att man hoppar på någonting som man kanske inte helt har räknat på. Eller man kanske hoppar in i något med lite väl ansträngd värdering. Bara för man tänker att men börsen går ju ändå bara upp. Och apropå värderingar, så tycker jag det sista man verkligen ska göra för att liksom i slutändan, det som verkligen spelar roll, det är ju att man gör sin egen analys, som vi helt enkelt tjatar om, och själv har räknat någonstans på det man äger. Och här kan man göra jätteenkla kalkyler om man inte krånglar till det. Man skriver ner, jag tycker att bolag X ska handlas till exempel EV, EBIT eller PE-talet Y, så att ett visst värde. Och då blir det köpvärt på en viss kurs baserat på det. Det ska handlas till PE-15, säger vi det här bordet, tycker man. Och då motiverar det ett värde på 100 kronor, säger vi. Och idag handlas den till 80 kronor. Och så faller den ner till 40. Då är den ju ännu mer köpvärd. I slutändan är det ju det som det handlar om. Liksom. Och då helt plötsligt får man ju en jättetydlig plan. Vad ska man göra nedgång? Ska jag sälja eller ska jag köpa? Eller vad ska jag göra? Oj, den ligger långt över mitt motiverade värde. Kanske kan vara någonting att sälja då, för det kommer antagligen falla ännu mer. Annars finns ju risken att man springer in i till exempel Nibe, som är ner nu 40% och ett superkvalitetsbolag verkligen. Men den har fallit 40% men handlas fortfarande till PE 45, så det har bara gått ner från typ 80 till 40, så det är liksom fortfarande svindyrt och skulle lika gärna kunna halveras 2 gånger till utan problem.
Vad fan säger du, värmepumpar?
Det är det nya guldet.
Det är det nya guldet.
Sista tipset att skicka med här, det är att skapa gärna bevakningslister. Man kan göra det till exempel på Börsdata, är väl det enklaste. Där du lägger upp listor på vad du tycker är intressanta bolag. Vilka skulle du vilja äga om det kommer ner till en vettig värdering? Då har man den bevakningslistan. Det är ju väldigt snabbt och enkelt att bara uppdatera den. Eller titta på den på Börsdata. Då ser du, okej, hur ser P-talen ut? Eller vad du nu vill kolla på för någonting just nu. Och då ser du snabbt, oj, nu har börsen gått ner sig så mycket. Och då ser jag att, oj, det där bolaget börjar bli väldigt billigt nu. Och då blir det liksom enkelt att hitta någonting om vad man vill göra för sin kassa.
Ja, och man ska ju påpeka att väldigt många bolag har ju kommit ner rejält mycket. Speciellt när man kikar på tech och amerikansk tech. Många bolag är på 52-week lows, alltså det lägsta man handlas på ett år. Många bolag har blivit väldigt billiga jämfört med vad de handlas på senaste åren. Många är tillbaka på värderingar som de var 2018-2019. Så tycker jag definitivt det är värt att kika. Samtidigt som man har i åtanke att inflation tenderar att vara rätt dåligt för aktier. Framförallt så såg man ju under 70-talet att det inte var så bra för techsektorn med inflation. Men en sak man inte tänker på där är att tech på 70-talet och tech nu är 2 väldigt olika typer av bolag. Tech på 70-talet, ja, det var ju egentligen noll att göra med dagens techbolag. De var väldigt liksom hade väldigt mycket tillgångar på balansräkningen.
Det är mycket hårdvara känns som på den tiden. Då var exakt, det byggde datorer det var ju och miniräknare och
exakt. Kapitalintensivt, väldigt höga kostnader och låga intäkter per anställd. Idag är det ju tvärtom. Det är asset light, de har hög ROIC, väldigt bra pricing power, de har väldigt hög cashflow per anställd. Och det gör ju att även fast man benämner de här som tech, så kan man inte egentligen kolla på historien på 70-talet då vi hade en väldigt, väldigt mycket inflation och liksom dra parallellerna till nu.
Det är bara att ta, alltså man kan ju ta vilket bolag som helst. Låt säga att vi tar Google, som, nu har jag inte alla siffror i huvudet, men låt säga att de har liksom 30% vinstmarginal eller någonting. De växer dessutom 30% per år. De gör enormt mycket pengar per anställd. Och de är ju egentligen inte beroende, deras affärsmodell är ju inte beroende egentligen av att de har stora fabriker som säger, utan de säljer ju annonser på nätet, det är ju det stora business, och YouTube också förstås. Då är det ganska rimligt, okej, vad händer om vi får inflation? Ja, det är ju inte så att de har någon tillverkningskostnader som ökar på något sätt. Egentligen drabbas de inte på något sätt. De får kanske lite högre lokalhyror på sina kontor, men annars sen tror jag att på de flesta deras, framförallt deras stora dyra kontor, så äger ju de antagligen marken och har byggt själva huset själva också och hyr av sig själva. Så det är inte ett stort problem. Visst, de kanske då kan få lite löneinflation som problem med, men de har ju redan i princip högst löner i världen liksom på de här techbolagen. Så att jag tror att de anställda är ganska nöjda ändå. Det finns inte jättemånga ställen de kan gå till och få mycket högre lön. Det är typ Facebook som jag hört nu har fått en sån anti-ESG-stämpel, att ingen som jobbar där, så de har höjt lönerna jättemycket.
Dags att plocka in i portföljen alltså.
Men generellt så är det som så att de drabbas ju inte särskilt mycket av inflation, speciellt inte jämfört med många andra företag. Så att, precis som Buffett har varit inne på, så är det den typen av bolag man vill ha. Vi pratade om det i avsnitt 172 tror jag, som heter någonting med jag är inflationen. Och den typen av bolag bör gynnas i det här. Men återigen, det kanske marknaden är liksom lite för kortsiktig för att se. Där återigen, man måste räkna på det 3-5 år ut framåt kanske, för att kolla liksom på, räkna på bolagen, vad tror jag kommer hända då.
Ja, och det som är intressant här också, många av de här bolagen fortsätter att spränga tidigare trodda gränser, fortsätter vara extremt framgångsrika, speciellt när man kollar på de här infrastrukturmjukvara, oavsett om det är liksom CPaaS, alltså Communication Platform as a Service som vi ska prata om senare, eller de här Datadog som vi pratar om med säkerhet, pratar om 2020. Det fortsätter att bli en allt större, allt viktigare grej för alla typer av företag. Så om de fortsätter att lägga pengar här, och det kommer de inte sluta göra med. Och just att de är väldigt asset light gör att det är väldigt intressanta typer av bolag om man kommer se en framtida ökad inflation.
Sen tänkte jag avsluta med två glädjande grejer. Dels, vi nämnde ju snabbt bara Buffett där till exempel, som pratade om att man vill ha asset light companies under inflation. Vi trodde ju, vi hade ju en resa bokad i 2020 till Berkshire Hathaways stämma, alltså Warren Buffett och Charlie Mungers investmentbolag. Det där brukar ju kallas för Woodstock för investerare. Men det var ju inställt på grund av någon form av pandemi som kom. Och sen året efter, då var det digitalt istället. Och så året efter kör de också digitalt. Och vi trodde att det kommer nog kanske aldrig bli fysiskt igen, med tanke på att Charlie Munger är ju långt över 90. Och Warren Buffett är väl 91 nu tror jag. Och de kanske till och med trillar upp in någon av dem tyvärr. Men nu fick jag nyheten idag att deras mässa kommer, eller deras årsstämma kommer hållas fysiskt på plats i Omaha, Nebraska i år. Tveksamt om jag får till det med schemat att åka, men om inte annat så får vi definitivt åka nästa år, Fabian, tycker jag. Och apropå Buffett, så tänkte vi faktiskt, och de här pratarna vi har pratat om, så tänkte vi faktiskt att vi skulle lotta ut 3 böcker till er lyssnare som kan vara bra att ha med sig i de här tiderna. Och det är väl en supersippa grej, det är bara att retweeta avsnittet på Twitter när vi lägger ut det, och så är man med i utlottningen av 1 av 3 böcker. Vi kommer att låta ut 3 olika böcker, så man får en av dem då. Och då har vi väl plockat fram The Warren Buffett Way, som just handlar om hur Warren Buffett investerar och tänker och har blivit en av världens rikaste män. Sen är det The Most Important Thing av Howard Marks, och den handlar ju om risk. Det kan verkligen vara någonting att ha med sig i den här typen av nedgångar och fundera på vad är risk för någonting, hur ska man tänka kring det. Jättebra bok. Och sen sist är det Common Stocks and Uncommon Profits av Philip A. Fisher. Och det handlar lite mer om hur man hittar intressanta bolag och hur man hittar värdefulla bolag med bra värde helt enkelt. 3 böcker som jag tror kan vara bra med sig. Som sagt, retweeta avsnittet så är du med och kan vinna en av de här 3 böckerna. Och med det är det väl dags att hoppa in på de här 3 bolagen vi ska prata om den här veckan.
Och vi hade ju en omröstning i aktier om vilka bolag vi skulle prata om i det här avsnittet. Och de bolagen som blev framröstade var Sinch, Embracer och Scandinavian Enviro Systems. Vilket är intressant, för de 2 andra är ju large cap-bolag. Det 3:e är lite av ett mindre förhoppningsbolag. Vi ska ju gå igenom alla de här 3 och kolla vad vi tycker. Först ut är väl Sinch. Som Niklas sa så har vi redan snackat om dem. Oktober 2019, avsnitt 112, om man vill gå tillbaka i tiden och lyssna. Om inte så kan man lika gärna lyssna nu. Och de erbjuder en CPaaS. Det är alltså Communications Platform as a Service. Och de har lyckats bli en global marknadsledare de senaste åren.
Men det är kanske för dumt förklara, men jag tror inte alla hänger med på vad det är för någonting. Alltså det är en, as a service handlar ju alltid om att man säljer någonting som är tjänst. Det är bara ett modeord. Och det här fallet är det en kommunikationsplattform. Och det handlar ju framförallt, har det varit väldigt mycket om sms. Att man har ett API egentligen eller en tjänst för att kunna skicka ut sms. Typ om man ska boka tandläkartid så får du ett pling tillbaka till mobilen. Hej, du har, nu har du tandläkartid klockan 14.00 imorgon. Eller man får ju till exempel från Kivra eller vad det som helst är. Så skickas det, kommer lite ett sms som säger att nu har du hämtat, nu har du någonting att läsa här i din liksom, e-postlåda på nätet och så vidare.
Ja, exakt. Plattformen gör ju att utvecklare kan integrera meddelanden, röst, videotjänster och så vidare i sina egna utvecklade produkter. Och det här är alltså API-er, det är SDK-er, alltså Software Development Kits, som gör det enkelt att integrera företagets applikationer med Sinch skalbara kommunikationslösningar och metoder som blir allt viktigare för företagen. Och det här innebär ju i stort sett att Sinch har flera olika affärsområden. De har ju meddelanden, det är alltså att du som företag kan skicka ut SMS och MMS eller RCS som är nästa generations SMS. Du kan också skicka ut via andra kanaler, meddelanden till exempel på Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp till slutkunden, alltså Sinchs kunds kund. Sen har du ju röst och video, till exempel att du skulle kunna ha automatisk kundåterkoppling med röstsamtal, direkt kommunikation med kunder, och sen har du operatörer. Och det här är tjänster för operatörerna som står för infrastrukturen bakom Sinch. Och det skyddar deras nät och intäkter och så vidare. Och det som är intressant här är att den här marknaden växer explosionsartat. Marknaden förväntas växa med cirka 30% om året, de kommande år. Varav kanaler som WhatsApp och Facebook Messenger förväntas växa med över 100%. Eftersom de här kanalerna faktiskt blir allt viktigare för företag att nå sina kunder med. Och det här kanske låter konstigt, men företag har alltid velat nå ut till sina kunder. Och ofta har man ju förlitat sig på e-mail. Men det har visat sig att ett väldigt framgångsrikt recept, än så länge i alla fall, bara att gå via andra kanaler, som till exempel WhatsApp och Facebook Messenger, för att ha mycket högre frekvens av att kunderna man vill nå öppnar upp de här meddelandena.
Det finns ju mycket fördelar med det också. Vi har ju pratat om chatt också överlag som ett verktyg. Vi har pratat om live chat bland annat på polska bolaget, som är jätteintressant. Och det märker man själv också. Det är ju lönsamt för företaget, för att en supportperson då, eller någon som pratar med en kundchattperson, kan ju plötsligt prata med, har ju 10 chattar igång samtidigt. Och det är ganska smidigt för en själv också, att man inte behöver sitta i en telefonkö och vara låst vid telefonen, utan man kan skriva saker på chatt. Jag tycker det är jättesmidigt. Just med Messenger tycker man märker ofta. Jag tycker ofta när man söker på företag idag, så man har någon fråga eller någonting, då kommer man in på deras Facebook-sida, och då finns det ju ofta till och med färdiga knappar där man kan trycka på hej, vad har ni för öppettider, eller hej, vad gör liksom, ja, färdiga frågor som automatiskt skickas i Messenger, de ser då, de svarar direkt på chatt. Det är ett ganska smidigt sätt att kommunicera med företag faktiskt. Och det man ska tillägga här, som något som Sinch har fått mycket kritik för av folk som inte kan bolaget, det är att många hävdar att vad finns det för moat här egentligen. Det var precis som Evolution när man sa så här, vadå, det vill bara filma någon croupier, hur svårt kan det vara? Och samma sak här, hur svårt är det att skicka ett sms egentligen? Det här kan man aldrig klara eller liksom kunna tjäna pengar på. Men betänk själv, om du som stort företag vill börja skicka ut, eller som ett litet företag ännu värre, vill börja skicka ut sms, och du kanske är internationella dessutom. Alltså, ska du då sitta och förhandla avtal med operatörer i alla länder som det här gäller? Det är ju det här som Sinch har. Alltså, infrastrukturen bakom är väldigt komplex, väldigt svår och är en väldigt stor moat. Sen har de konkurrens av till exempel Twilio i USA, som också noterat med en sjuk SaaS-multipel. De vore intressant att kolla hur mycket de har gått ner i år för övrigt. Men så det finns ju andra som kan där också, men det är det som är liksom den tekniska höjden på det, så att säga, eller moten i det hela, att det är väldigt svårt att bygga upp det. Det är ingenting som ett företag kommer göra själva, utan man köper in tjänster av till exempel Twilio eller Sinch.
Exakt, för det är inte bara att starta upp ett egna CPaaS-nätverk eller tjänst och sen börja skicka ut meddelanden. Det kommer bli spärrat. Du måste ingå aktiva avtal med operatörer och sociala medier för att faktiskt kunna verka här. Och det har ju liksom den här tillväxten då från kunder, det är för att de har märkt då att kan man skicka ut interaktiva meddelanden till kunderna, ja, då kommer man ju höja kundernas engagemang, deras uppmärksamhet, vilket kommer troligtvis öka retention över tid, vilket är väldigt lönsamt. Det som är intressant är att Gartner, alltså den här stora researchfirman, de har estimerat att 90% av globala storföretag kommer utnyttja CPaaS-tjänster till slutet på 2023. Och det här kan jämföras med endast 20% vid 2020. Så det här är en marknad som verkligen har exploderat de senaste åren. Bara för att det har varit så, inte unikt ska jag inte säga, men det har varit väldigt, väldigt instrumentellt för många företags tillväxt. Och ja, som sagt, 90% av alla storföretag, det innebär ju att Sinch har väldigt många attraktiva kunder. Och alla företag som vill kommunicera med slutkunden är en potentiell target att bli Sinchs kund. De har 8 av 10 av USAs största techbolag som kunder, bland annat Adobe och Salesforce. Och här ska man också lägga i baktanken att USA är en väldigt stor marknad för Sinch. Det är deras största marknad, typ hälften av intäkterna kommer därifrån, vilket jag tycker är rätt intressant med tanke på att Sinch är ett svenskt bolag. Men de har gjort mycket förvärv över tiden, vilket har breddat dem internationellt. Men det är också intressant för USA tenderar att leda vägen när det kommer till tech. Det är ju trots allt världens tech-hub. Det som också är intressant, när de här ska välja vilken plattform de ska använda, om det är Sinch eller Twilio, då brukar de ju gå efter, ja, är det säkerhet, kvalitet, det är antal funktioner och så är det pris. Och alla är ju väldigt viktiga, men i slutändan så tenderar pris att vinna. Och då har Sinch en väldigt stor konkurrensfördel jämfört med många mindre plattformar, eftersom de har de har ett så pass stort nätverk att de får en helt annan typ av skalbarhet. Och det här med retention som jag nämnde förut, det börjar bli en allt viktigare del för de här internetföretagen. Spår tillbaka bandet 10 år, då var det ju väldigt viktigt med det här growth hacking som det kallas. Få in så många kunder så snabbt som möjligt. Man satsar på att maximera de här, att få in så mycket kunder som möjligt, oavsett egentligen hur länge de stannade. Men det visade sig över tid sen att dels slutar de här metoderna fungera. De blev väldigt mättade, det är som på börsen. Om du har en strategi som fungerar väldigt bra, om folk får reda på det, ja, då tenderar de att sluta fungera. Och det här har ju skiftat över till att det bästa sättet att bli lönsamt, det är att få kunderna att stanna så långt, så länge som möjligt, och sälja på kunden så mycket som möjligt. Så vill man ha exponentiell tillväxt som företag idag, så gäller det att hålla kvar varje enskild kund så länge som möjligt. Och det här är någonting som Sinch är väldigt bra på, eftersom de har en väldigt bred produktportfölj att sälja in till kunderna. Och den här tillväxten, den kommer från en blandning av organisk tillväxt och förvärvad tillväxt. Där förvärv fokuserar på att dels komma åt ny teknologi och ökad skalbarhet och ökad lönsamhet. Och historiskt sett har förvärv varit väldigt lyckade för Sinch. Och Sinch är ett helt annat bolag nu än det var 2016. Eftersom man har lyckats köpa upp många uppstickare och därmed har blivit en marknadsledare väldigt, väldigt snabbt. Och tack vare de här förvärven har vi lyckats bredda sig in i Brasilien, Indien, väldigt många delar av Asien. Vid slutet av 2019 så såg vi att Sinch har trappat upp förvärven rejält. Och det här har ju lett till en väldigt stor konsolidering på CPaaS-marknaden. Och det tycker jag är ju rätt intressant, för att det gör ju att nu egentligen så har du ju Sinch och Twilio, och du har en massa, inte massa, du har några få mindre uppstickare där nere, till skillnad mot vad det var för några år sedan, där det fanns väldigt, väldigt många mindre uppstickare, så fanns det Twilio. Då har Sinch lyckats komma upp ur den här lilla havet av mindre spelare. Och medianmultippen som de köper upp sina bolag på ligger på EV/EBITDA 14, där man bland annat har köpt upp Intelliquent, Message Media, och båda de här bidrar rejält med intäkter. Och nyligen köpte man även upp Pathwire för molnbaserad e-post, som i stort sett gör Sinch till en komplett CPaaS-plattform. För lyssnar man tillbaka på vårt avsnitt 2019, jag är inte 100% säker att jag sa det, men då var en stor grej med Sinch att de hade inte lika bred produktportfölj som Twilio. Det kanske de inte har än så länge heller, men de har i alla fall alla produkter som de flesta efterfrågar när man kommer till CPaaS nu. Och Pathwire var väldigt viktigt. Det handlar ju om att kunna ta hand om olika typer av e-mail till kunder. Tänk till exempel Mailchimp, att du ska kunna skicka ut olika typer av kampanjerbjudanden och så vidare. eller kanske du ska skicka ut att du ska återställa ditt lösenord och massor med sådana infrastruktur man kanske inte riktigt tänker på när det kommer till att skapa en plattform eller ett företag som du måste ha någon som gör åt dig, för att du har inte riktigt tid att bygga ihop dig själv. Och det här används av jättemånga företag redan nu. Används av till exempel Substack, som jag personligen använder. Används av Microsoft, som är Niklas favoritföretag. Och de skickar cirka 250 miljarder e-post per år via den här tjänsten. Så att det låter mycket. De ligger efter SendGrid, som är Twilios alternativ, som skickar typ 90-100 miljarder post i månaden. Men de är fortfarande en marknadsledare som grupp i alla fall. Och en stor konkurrensfördel för Sinch, som Niklas nuddade lite lätt på förut, det är ju deras Tyrett-nätverk. Den här infrastrukturen de har byggt upp, där de har en direkt anslutning till fyra olika mobiloperatörer. Och mindre konkurrenter, de har ju bara tillgång till några få lokala eller regionala nätverk. Och det är ju någonting som har tagit Sinch över 10 år att bygga ut. Så att det ger en väldigt bra vallgrav, speciellt när man tänker på att operatörerna vill inte att de vill inte ha hur många kontrakt som helst. De vill ha några få utvalda. Så att när det väl är fyllt är det väldigt, väldigt svårt för uppstickare att komma in och ta en plats. Och framförallt så behöver inte Sinch då förlita sig på tredjepartsleverantörer för leverans av sina meddelanden till exempel, vilket säkrar deras kvalitet. Alltså att meddelanden faktiskt kommer fram och hur de kommer fram. Och framförallt så minskar ju priserna, för de har ju redan lagt capex på att bygga ut det här nätverket. Och det gör ju att det finns signifikanta inträdesbarriärer här. Och det blir nästan en winner-take-all-marknad. Winner-take-most-marknad. Eller few-take-most-marknad. Och som Niklas hörde på, största konkurrenten är ju amerikanska Twilio. Deras största konkurrensfördel är att de har i alla fall erbjudit fler kommunikationskanaler och funktioner än konkurrenterna. Det jag tycker att de skiljer sig mest med Sinch, det är att de erbjuder funktioner utanför de här traditionella CPaaS-teknikerna, funktionaliteterna, som att skicka meddelanden och röstmeddelanden, för de har börjat integrera produkter som kanske är lite mer liknande till exempel Datadog, där de kunna kolla säkerheten bakom sin data och liknande. Sen har de ju också väldigt stort fokus på USA, där de har majoriteten av intäkterna, så jag tror att det kan bli mycket strid mellan Sinch och Twilio i USA. Men utanför så känns det som Sinch har väldigt bra grepp på marknaden. Sen finns ju andra mindre konkurrenter. Du har ju Link Mobility, Bandwidth, du har Vonage och så vidare. Men jag personligen ser inte att de har ju den här regionala täckningen, men de har inte samma internationella spridning. De har inte lika stort nätverk.
Det som jag tycker också är intressant, om vi tittar på investeringsperspektiv, Sinch jämfört med Twilio. Det är intressant att båda har faktiskt fallit ungefär 60% från sin topp, sin 52 veckors högsta. Sinch toppade i augusti kring 200 spänn och står idag i 86 kronor. Så det är nästan 60% nedgång, och Twilio har gjort ungefär en liknande nedgång. Sen kan man för sig hävda att det finns lite att ta med tanke på att Sinch är upp 700% på 3 år. Men det är ändå intressant där, för tittar man på de här två bolagen, man bara kollar lite nyckeltal. Det som jag tycker är den största skillnaden på de här två bolagen, som sagt, ur investeringsperspektiv, det är att Sinch handlas ju ut till ett EV sales på 4, så 4 gånger omsättning för att betala, medan Twilio kostar 12. Så det är 3 gånger så dyrt sett till liksom hur mycket omsättning får för pengarna. Och då ska tilläggas att vad får du faktiskt för de pengarna? Ja, i Sinch har ett bolag där vinsten växer exponentiellt. Alltså de har ju en otrolig vinstutveckling. Man har vinstmarginal, den är kanske inte extrem, den är på ungefär 5% och bruttomarginal på 25%, 7% ROI. Så det är ändå ett bolag som sagt, vinsten växer väldigt, väldigt snabbt. Medan Twilio, å andra sidan, är ju ett av de bolag vi pratade om tidigare som har valt att vara olönsamma för att satsa på tillväxt. De säger i alla fall att de har valt att vara olönsamma, vi vet ju inte om det stämmer. Deras vinst har exakt samma utveckling som Sinch, fast du vänder den upp och ner. Deras förlust växer exponentiellt. Så varje krona de ökar omsättning så växer liksom förlusten minst lika mycket. Så att det bolaget är ju extremt olönsamt istället. Och det där tycker jag är lite intressant faktiskt. Och det är lite komiskt där, hur det kan vara så sjukt på något sätt att Twilio värderas liksom 3 gånger högre på multiplar för ett superolönsamt företag. När som sagt Sinch finns, som är så mycket mer intressant. Och det där har vi sett att analytiker tar fasta på också. Det här med peer-värdering, alltså att jämföra och säga att okej, men Sinch är billigt för att Twilio är dyrt. Det är liksom argumentet håller inte, men det kör ju banken med. Det var ju ganska nyligen kom det ut en ny analys. Jag kommer inte ihåg vilken bank det var nu, vi behöver inte slänga dem under bussen. Men då hade man i alla fall en köprekommendation på Sinch och sa det att den ser jättebillig ut jämfört med Twilio. För att man tyckte att den borde ha en värdering närmare Twilio. Det mer troliga är väl att Twilio borde åka ner till Sinch värdering eller billigare. Alltså det här med att jämföra med andra bolag säger ju ingenting. Om det är jättedyrt så behöver vi inte betyda att Sinch ska vara dyrt också. För tyvärr, Sinch handlar sig typ till P90 eller någonting. Jag tittade på PEG-talet då, för de växer ju supersnabbt, så ligger på 1,5. Så man växer väl en 60-70% eller någonting. Så att i min värld i alla fall så skulle den ju lätt kunna komma ner 30% till innan det börjar bli liksom intressant att plocka upp, tycker jag i alla fall. Men sen får alla såklart räkna sin egna siffror på det här.
Ja, samtidigt så...
Och det här är ju väldigt ytligt.
Samtidigt tycker jag så här, EVS4 är en, tror jag, en relativt hygglig prislapp på ett sånt här typ av bolag, speciellt om man kollar till historien. Om man kollar på den här, som i och för sig är amerikanska bolag, men den här snittlådan med amerikansk tech och hur det faller i olika typer av korrektioner, då var ju botten 2014 på runt 3-4. Men då ska man också ha i hänsyn till att amerikanska bolag tenderar att vara värderade högre än vad svenska bolag är.
De följer från en högre nivå, precis. Nej, så jag vet inte. Vi har sagt, det är ju väldigt intressant att någonting som faller 60% och som är ett så pass fint och trevligt och lönsamt bolag, såklart att det kliar i fingrarna. Men det är lite, jag tycker att den kom från lite för hög värdering och skulle kunna gå ner lika gärna lika mycket till. Men någon sen, det kanske blir jättebra på 5 års sikt. Vem vet? Jätteintressant bolag i alla fall som man definitivt ska hålla koll på. Och sen får man som sagt själv räkna. Jag tittar ju bara nu snabbt på börsdata på multiplarna. Det finns ju mycket mer man måste titta på i den här historien. Nästa bolag då, och som sagt, det här var ju ett large cap kan vi nämna, noterade på Stockholmsbörsen, large cap-listan. Sinch, och ticken är väl också Sinch. Sen hoppar vi vidare till Embracer. De är ju noterade på First North istället, eller First North som alla säger. Och de har ju ticker Embrace, fast med inget E på slutet.
Ja, Embrac. Ja, och jag vet inte, jag har inte så mycket att tillägga från avsnitt 212, då vi också pratade om Embracer. Så lyssna jättegärna in på det avsnittet för en lite längre utläggning. Men för att sammanfatta så, jag tycker att bolaget har extrem operationell styrka, så det är nog bättre ut än någonsin. Men det är ett väldigt stort frågetecken kring de olika uppköpen. Kommer tillväxten till exempel ta stryk långsiktigt på grund av att man köper en allt för bred portfölj? Med till exempel Asmondi som gör olika typer av brädspel. Eller till exempel Dark Horse Comics som gör olika typer av serietidningar. Eller ja, släpper olika typer av serietidningar. Vilket är rätt långt ifrån det man egentligen var från början. Vilket var en nischad dataspels publisher.
Och det vi kan säga i alla fall när vi har den här nedgången i ryggen är väl att den toppade april 2021 på 130 kronor ungefär. Idag står den 82. Det är ett fall på nästan 40%. Dock upp 200% de senaste 3 åren och över 1500% på 5 år. Så det här är en aktie som har gått jättestark. Välförtjänt tycker jag då. Som sagt, 40% ner, och det är ju frågan då klart om billigt. Tycker att det är lite för svårt att räkna på Embracer. Det är så extremt mycket bokföringsteknik som måste ta hänsyn till. Så det är lite faktiskt svårt tycker jag att... svårt bolag, men det är definitivt, det är 40% billigare i alla fall än vad det var för några månader sedan. Sist ut då, ska vi prata om Scandinavian Enviro Systems, ticker SES. Också noterade på First North. Och en liten brasklapp här då kanske. Det här är ju ett bolag som vi inte känner till sedan tidigare. Och jag vet inte med dig Fabian, men jag tror inte varken du eller jag är kemist. Och vi framförallt inte bevandrar inom däck- eller bilindustrin direkt.
Jo, jag är aktieanalytiker by night, men så är jag däckkemist by day.
Nej, men som sagt, vi är inte jätte, liksom, vi har inte kompetensen helt enkelt att avgöra de här patenter man har och tekniker man har, utan vi utgår ju väldigt mycket från vad bolaget själva säger, och det här är en ganska ytlig överblick. Men för grund och botten egentligen handlar det om att man har en process, en patenterad process för att återvinna hjul framförallt, eller däck. Och det här är något som kallas för pyrolys. Och genom den här tekniken då, så kan man ta utkänta bildäck, eller det kan vara från andra ställen också, men däck helt enkelt, som då pyrolyseras. Och via det får man ut gas, olja, stål och något som heter kimrök. Carbon black på engelska, och kallas ofta det även i svenska sammanhang har jag sett. Det används egentligen, det är ett material som används för att öka slitstyrkan i gummi. Och ett bildäck då har ju enligt Wikipedia cirka en tredjedel sån här kimrök i sig. Så att man kan helt enkelt utvända ut de här ämnena ur utkänta däck. Och det är jättebra för att de här däcken normalt sett slängs ju och bränns ju bara upp. Och används inte till någonting. Och så får man ta liksom nya material. Och det är ganska mycket fossil material så att säga. Olja och så vidare som man använder för att tillverka däck. Och årligen då så säger man att det kommer ungefär 14 miljoner sådana här uttjänta bildäck per år som läggs på hög bara och eldas upp oftast. Och EU, alltså generellt, det som är intressant med bordet, de har varit igång sedan 2001 och har väl egentligen inte hänt jättemycket liksom. Det är klart att det har hänt saker, de har gjort saker, men de omsätter i princip ingenting. De omsätter 7 miljoner kronor nu tror jag på rullande 12. Men det som är någonstans intressant med det här bolaget, tycker vi framförallt av de som äger såklart, är väl att just nu världen håller verkligen på att ställa om till liksom en ESG. Det är en ESG-våg som blåser genom hela världen. Där alla vill gå mot hållbara material, man vill återanvända mer och så vidare. Så att man ligger väldigt rätt till i tiden om den här tekniken funkar och är bra och lönsam. Eftersom man då kan, många kan till och med kanske tänka sig betala dyrare för att få återvunnet material. Och som sagt, varje år så kommer det in ungefär 14 miljoner utkända bildäck. Nackdelen då, det är väl att man själva säger att även om man skulle kunna få tag på alla utkända bildäck som marknaden producerar på ett år och återvinner dem, så skulle man bara tillgodose ungefär 50% av marknadens behov. Så det kommer inte räcka med de här återvunna materialen, men det finns i alla fall en stor marknad där. Och det är ju så att generellt så är det ju som sagt, EU trycker på att man ska gå till återvinning. Alla egentligen stora däcktillverkare vill ju att man ska ha liksom mer och mer hållbarhet och mer förnyelsebart i de här däcken. Tittar man till exempel som Michelin eller Michelin, så vill de ha 40% förnyelsebart eller återvunnet material fram till 2030. Det ska vara 100% till år 2050. Bridgestone vill ha 40% förnyelsebart till år 2030, Continental 10% till 2025 och Goodyear ska ha 100% till 2030. Pirelli 40% då, till 2025. Däckmarknaden går emot det här och det här ser man ju liksom i alla marknader. Så att om den här tekniken är lönsam och bra och gångbar, så är det väldigt intressant. En liten skillnad som man gjort i det här bolaget senaste tiden, man liksom har ju då den här tekniken, och tidigare var väl tanken att liksom egentligen liksom lisa ut det här eller deläga anläggningar och sälja tekniken. Men nu har man ju gjort, ändrat om lite riktning, och visionen just nu är ju att man liksom själv ska äga, driva och konstruera anläggningar. Det här är väl något som vi är lite osäkra på, eftersom det blir väldigt dyrt, kommer pressa marginalen antagligen. Går det bra så är det klart att man då får en större del av kakan. Men det är en mycket högre risk och kräver framförallt mer finansiering att bygga de här anläggningarna.
Ja, det som är intressant i till exempel Bioextracts fall, det är just att man licensierar det man tar fram. Man sitter inte och bygger ut egna anläggningar som kräver otroligt höga investeringar. Och sen tar man hänsyn till också att de vill ha 30 anläggningar till 2030. De har just nu 0 anläggningar byggda. Det gör att det kommer krävas väldigt, väldigt mycket pengar för att bygga. Det krävs rätt mycket för att bygga ut såna här lokaler.
Ja, det är faktiskt något som jag är lite ogillar med här. Som du säger, Bioextracts licensierar ut sin teknik så att andra får bygga anläggningarna om de faktiskt vill ha tekniken. Och så köper man in tekniken. Här tar man ju en väldigt stor risk med att man själv säger att vi kommer finansiera allting. Och så får ni köpa materialen vi producerar. Men det kanske är så man måste göra i marknaden, det vet jag inte.
Så, absolut, och det är säkert, de har inte hittat någon som vill licensiera till den utsträckning som de vill producera. Enligt bolaget själva så ska de kunna generera 60% EBITDA på dessa anläggningar, alltså EBITDA, alltså inte EBITDA då, på de här anläggningarna, vilket jag tycker känns rätt förhoppningsfullt när man kollar på andra industribolag som det här ändå borde klassas som har bruttomarginal runt 20-30%, och det här är alltså då längre ner i beräkningarna. Så jag tror man ska syna det där lite kanske.
Och det här är faktiskt intressant att titta på, både det här och det som du sa med anläggningar. För att det finns några som har valt att vilja satsa på Scandinavian Enviro Systems, och det är ju Michelin. Man hade ju samtal med i princip alla stora däcktillverkare. Michelin ville då tillsammans gå in och skapa en anläggning tillsammans, så de bekostade en stor del av det. Och de klev även in som största aktieägare i Scandinavian Enviro Systems. Så de äger ju alltså 20% av bolaget. Och det här får man ju ändå se som någon form av kvalitetsstämpel. Det är väldigt intressant att de går in och tar en del av risken och antagligen finansierar upp det här, och det visar ju att det kanske låter seriöst. Jag såg en lite rolig artikel i Tire Press, det är någon branschtidning för däck gissar jag på. De skriver att Scandinavian Enviro Systems med sina mål om EBITDA-marginaler på närmare 70% och att de hävdar liksom att det finns en närmast oändlig marknad, så sa tidningen Tire Press att antingen måste de vara galna eller så är de någonting på G, liksom. De har någonting på gång här som är intressant. Och sen då säger de att, ja, men eftersom ett företag som Michelin, de går ju knappast in och köper 20% av ett bolag som är galet. Alltså kanske det är någonting vettigt här. Det finns dock en stor brasklapp här jag tycker man ska ta med sig. Och det handlar inte om att klanka ner på bolaget, men man måste ändå faktiskt tänka på att CES då, Scandinavian Enviro Systems, har ju ett börsvärde på ungefär 1 miljard. Jag har inte kollat upp exakt vilken värdering Michelin köpte in sig på. Men låt säga att de la in ungefär 200 miljoner kronor. Det är alltså en promille av Michelins årliga omsättning på 200 miljarder. Så att det kan vara så att de har köpt in sig ett bolag som är galna. Det vet vi ju faktiskt inte. Men jag tycker ändå någonstans så ska det väl ändå vägas till att det är ett kvalitetstempel att Michelin inne. Men jag håller också med om att de här marginalmålen, och framförallt är man väldigt också pushar på stormarknaderna. Det är lite sån saker, jag ska inte säga det är varningsflaggor, men det är saker man definitivt ska ta med sig och fundera på och vara lite kritisk till. Framförallt, egentligen, det som vi vill trycka på som är poängen här, det är väl att det här är ett klassiskt förhoppningsbolag. Och många som hör det nu kommer att tro att jag menar det som någonting negativt. Det betyder inte, alltså en förhoppningsbolag är ju bara en definition av ett bolag där utfallet är ganska binärt och det är inte någonting bevisat än. Och med att utfallet är binärt så menar vi att det kan antingen gå väldigt bra, det kanske kan ju gå som bolaget tror och hoppas. Och då kommer det bli svinbra. Får man ut 60-70% EBITDA-marginaler på det här och en del av det trillar ner till vinsten, man får alla de anläggningar och så vidare, tekniken funkar och marknaden vill ha den, då kan det bli riktigt, riktigt bra. Men det kan också lika gärna vara så
med 70% EBITDA, jag menar Microsoft har en bruttomarginal på 69%. Det är två helt, en är mjukvara 100%, det andra är fysiska produkter och fysisk framtagning. Jag får liksom inte ihop den beräkningen i huvudet. Varför försvinner inte mer pengar på vägen? Det har inte jag riktigt förstått.
Det har inte heller förstått. Jag tror att man trycker på att man kommer vilja betala premiumpriser för det här, för att det är ett återvunnet material. Och det finns som sagt bara, det finns inte tillräckligt med återvunnet material för hela marknaden, att tillgodose hela marknaden. Alltså kommer folk kanske bli priskrig om det här. Men jag är inte helt insatt i hur man har räknat på det där. Man hävdar ju att man har en analys på det. Min poäng i alla fall, oavsett vilka marginaler man får, man kan ju fortfarande få en trevlig lönsamhet här. Låt oss säga att man har 5% marginal eller 10%, alltså vinstmarginaler på det här. Och att allting går bra och man får en stor del av marknaden och får en jätteomsättning. Då är ett börsvärde på 1 miljard ganska litet. Så det kan ju spela ut jätteväl. Men det är ju en väldigt stor chans också att det kanske bara är så att man fortsätter halva på. Man har hållit på i 20 år nu. Nu ligger tajmingen mycket bättre. Men det kan vara så att det finns ju hundratals sådana här bolag som halvar på i 20 år till och det händer ingenting. Man fortsätter prata om marginaler och visioner och nu är det här på gång och nya PM och så vidare. Så att man ska bara ta med sig det. Som sagt, jag säger inte det nödvändigtvis som något negativt. Men det är ett binärt utfall. Det är lite mer av en lott än, tycker jag då, kanske en liksom investering. Jag gillar i alla fall. Jag tycker att det är för stor risker här helt enkelt. Det kan antingen gå svinbra eller superdåligt. Och jag gillar inte riktigt det. Jag vill hellre att nedsidan är lite begränsad. Och därför gillar jag ju liksom lönsamma bolag. Men som sagt, jättemycket i timingen pekar på det här. Så det är den här typen av trend som är intressant nu. Och sen kan det också vara som sagt, det kan vara lika så att fondflöden någonting plockar upp det här för att man tycker det är intressant och drar iväg det. Jag vet inte. Man har i alla fall en viss finansiering just nu. Man har väl typ 24 miljoner tror jag i kassan. Så när man tittar på Q3 2021. Jag har inte stenkoll på deras burn rate, men ska man börja bygga anläggningar så kommer det brännas betydligt mycket mer pengar. Och man tog nyligen in 125 miljoner i riktad emission. Man ska ta med sig det verkligen i alla typer av sådana här bolag. När de inte tjänar pengar, och de har, framförallt när de har väldigt stora planer, det kommer krävas pengar. Finns det stor risk för utspädning att det kommer vara fler emissioner. Men som sagt, man är nu ändå i startskottet, så det ska bli intressant. Omsättningen har ökat pyttelite senaste året, men den kommer ju förhoppningsvis om de anläggningarna funkar som de ska explodera då. Det är väl det som är caset som man hoppas på här.
Kan du ens bygga en anläggning för 125 miljoner?
Nej, men förhoppningsvis då. Vi tar en anläggning som de håller på nu just med Michelin till exempel. Och då kommer väl de stå för en del av den kostnaden. Och så leasar man ut tekniken på något sätt. Jag vet inte exakt hur avtalet ser ut. Ändå ganska intressant. Och det verkar ju funka i alla fall. Alltså tekniken funkar. Och man använder redan idag, som jag förstått, återvunnet material från det här. Bland annat i just viss motorsport. Så att det är liksom, själva grejen funkar. Och som sagt, jag tror det är mycket snack nu om att man ska greenwash allting och allt ska vara ESG och miljövänligt och hållbart och så vidare. Så många kan säkert tänka sig betala ett premiumpris för det. Så det är ändå, det är intressant. Det är precis som lite som bioextrakt här. Det är en intressant teknik, det är en intressant tillämpning. Vi har för dålig koll på däckmarknaden, vill jag påstå, för att kunna avgöra om det här är evigt eller inte. Och framförallt så vill vi bara skicka med att det är verkligen ett högriskcase. Det är väldigt mycket en lott i och med att det kan gå superbra eller superdåligt. Du kan lika gärna förlora alla dina pengar som du kan dubbla pengarna.
Känns lite som en good cop, bad cop här. Jag känner mig väldigt negativ och du försöker, men det är okej, grabbar.
Vi får alltid så mycket arga mejl om när vi sågar saker också. Men som sagt, det kan vara intressant. Och jag är verkligen inte superinläst på case. Men jag tycker ändå grundpremissen är ganska intressant. Jag gjorde en superenkel servettkalkyl på det här. Just för att jag tycker det är lite svårt att annars liksom förstå. 1 miljard i börsvärde, är det mycket eller lite? Och då slog jag bara ut egentligen, okej, nu räknar jag högt och jag räknar på att man ska få en vinstmarginal på 20%. Jag tror att den kommer ligga betydligt lägre, snarare ensiffriga tal. Men låt säga att de får det, för nu pratar vi om att bolaget infriar sina mål. De får 60% EBITDA-marginal, kanske de får 20% vinstmarginal. Och så slår man ut på vad de har för antal aktier och så vidare. Och så sa jag att, låt säga att de ska få ett PE-tal på 20 då kanske. Kursen idag är 1,57. För att det ska ge ett PE på 20, då måste de ha en omsättning på 257 miljoner. 257 och en halv miljon. Så att det är bara en, liksom ett räkneexempel att med de här fantastiska marginalerna så måste man omsätta ungefär en kvarts miljard för att då få ett PE på 20. Jag tror ju sagt att marginalen kommer att bli betydligt lägre och omsättningen då behöver vara betydligt högre. Men det kan ju bli, om de skulle nå liksom ändå bara en bråkdel av de här enorma målen de har, då kan de ju lätt börja omsätta några miljarder säkert. Men man ska veta att det är en väldigt stor resa dit från 7 miljoner i omsättning idag. Apropå det, marknaden för sån här kimrök i alla fall, det är det man pratar om mest, det här Carbon Black. Det uppgår till totalt cirka 23 miljarder dollar idag, så det är en väldigt stor marknad. Förväntad tillväxt om ungefär 6% årligen fram till år 2027. Aktien då, 15 000 ägare på Avanza ungefär. Ändå okej likviditet i den, det är liksom inte ett helt dött bolag. Toppade november 2020 på 3 kronor ungefär, och sen har den trendat ganska stadigt neråt. Dagens kurs på 1,50, så det är ungefär 50% nedgång då.
Ja, jag skulle vilja säga att den toppade på börsnoteringen i juni 2014.
Så kan man också se det. Sen dess är den ner 90%, och det beror väl på alla de här emissionerna och utspädningen och så vidare. Senaste 3 åren upp 400%. Så att det beror på vilken tidshorisont. Det här är väldigt viktigt med att kolla på olika tidshorisonter. Sen, som sagt, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varken de här 400% eller 92% ner behöver egentligen betyda någonting framåt. Men som sagt, det viktiga är att titta på börsvärdet. Försöka ställa det i någon slags förhållande till vad de skulle kunna tänka sig omsätta. Och vad som är rimligt då. Så ska man ju ha förstås en risk, vad säger man, en säkerhetsmarginal på det också. Och vad det kan mynna ut till. Men sagt, ännu intressant teknik. Jag kommer hålla lite koll på det där, men för mig är det ett alldeles för stort högrisk case att säga, för det är ju som sagt som en lott. Det är ett väldigt binärt utfall. Jag ogillar det i mina case väl. Men kul bolag. Framförallt jättekul, ser jag på, är man intresserad av bolaget så ska man såklart registrera sig på aktier.com, AXYER.com, och ladda ner den appen. Jättemycket aktivitet kring det bolaget i den appen, vilket är kul. De har redan lagt in till exempel 9 triggers i den här typen av bolag. Med förhoppningsbolag så är det väldigt viktigt att hålla koll på sådana typer av triggers och sånt. Och det ligger inlagt då i appen, så man kan se det direkt där till exempel. Och se insiderägande och alla möjliga spännande saker. Så gå definitivt in där och följ bolaget om ni är intresserad av det.
Ska också påpeka att det finns mycket aktivitet i andra grupper också. Du har de största 5 grupperna i aktier, SBB, Investor, Embracer, Evolution och Sinch. Så är det någonting som intresserar er, så klart ni ska gå in på aktier.
Det där är en bra poäng, och det vi tycker jag faktiskt är kul. Vi reagerar på det att när man jämför med många andra forum som vi kanske inte tycker har varit superseriösa, så är det väldigt stor skillnad vilka bolag som diskuteras i aktier. Och det är väldigt kul. Då har vi lyckats med den missionen som ändå var att ha en seriös liksom aktiediskussioner om seriösa bolag, eller på att säga, men inte den här jakten på nästa liksom raket så att säga. Utan det är väldigt mycket fokus på lönsamma, intressanta, stabila bolag liksom. Så jättekul. Jag tycker det är väldigt roligt. Men gå in i appen och kolla. Och som sagt, tycker man det är dålig aktivitet i något bolag som man följer, då får man ju skriva lite själv också. Och det kommer helt enkelt en löpande nyhetsflöde. Man får mäklarstatistik, insiderinformation, allt möjligt spännande. Förlåt, nu sa jag insiderinformation igen. Insiderägande och handel från insiders. Inte insiderinformation. Den funktionen har inte lanserats än, men kommer komma som en premiumfunktion.
Inte än, men snart. Det kommer vi ta lite extra för.
Ja, det var dagens avsnitt. Kul, lite annorlunda upplägg på det här. Långt blir det också, se på klockan. Har vi något innehav i något av det vi har pratat om?
Nej, tyvärr. Inget från min sida.
Nej, det är inget av det här vi äger, varken privat eller i bolagsportföljen. Kommer inte ihåg eventuellt om Embracer är med i den här Twitter-portföljen, men det är inte vi som styr den på det sättet. Den röstas ju fram hela tiden månadsvis. Oavsett, ska komma åt, inget hört i den här podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter för egna eller gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och har ni otur så kommer ju börsen slakta er ändå, så kommer allt gå ner.
Det har du redan gjort, verkar som. Vill du snacka aktier med likasinnade, gå in på aktier.com, AXYER.com. Tycker du det är svårt med stavningen, det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Och som sagt, vi lottar ut 3 stycken böcker. Man kan bli vinnare till en av de här 3 stycken böckerna. Det är The Warren Buffett Way, The Most Important Thing och Common Stocks and Uncommon Profits. 3 stycken fantastiska böcker. En av dem kan bli din. Om du bara går in och retweetar avsnittet på Twitter, @marketmakerspod, där man förstås också kan kontakta oss och hitta våra privata konton. Sen får man jättegärna också kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller lämna en recension på iTunes. Det hjälper oss jättemycket. Eller varför inte berätta för grannen och grannens hund om podden, så de börjar lyssna också. Jag vet att det känns jobbigt att ge bort sin edge i marknaden kanske, men det kan vara värt det för att stötta oss. Och sist, men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Wow.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.